morgon. Det här är Radio Nacka 99,9 MHz. Och på internet på radiolars.com. En underbart vacker solig morgon. Det är alltid fint så här på morgonen när man börjar vakna till. Klockan är 7:03 strax. Det är måndagen den 7 juni 2004. Jag heter Lasse Lundberg. Jag finns här på vardagmorgonen mellan 7 och 8. Det är väl mycket diskant här, så jag ska sänka lite igen. Men enligt rapporten här så ska vi få lite mulnare väder senare idag. Och till och med regnskurar. 21 grader kommer att kliva upp till. Min termometer står på 21,9 grader redan nu. Men jag tror att det är för att den sitter i solen. Innan solen börjar värma riktigt så pekar den på 14-15 här för någon dryg timme sedan. Jag vet inte, värst vad fåglarna pekar starkt idag. Som fåglarna är igång redan, eller fortfarande, de har varit igång tidigare. Så att just nu har vi en jättefin, vacker, solig dag här. Och det är väl säkert en 16-17 grader redan ute. Underbart vackert. Så jag kollar Erstaviken. Den är inte helt blank, Erstaviken. Det har börjat liksom komma upp lite vind. Så att det är små, små fina vågor där som rör sig på Erstaviken. Den är alldeles blå. För himlen är mestadels blå, blandat med en del vita stråk, finaste tunna moln som ligger som, titta in i solen, ligger som fina stråk. Men som sagt, det ska tydligen bli lite regn under dagen, så ta med galoscherna. Och det var någonting om att Venus skulle komma förbi solen också. Jag kanske inte täcka solen, men komma framför solen. Jag ska berätta mer om det senare. Apropå den, så gick den upp klockan 3:40 i morse och kommer att gå ner 21:55 ikväll. Och det kommer mulna till och det kommer att förmodligen bli lite regn på förmiddagen. Men på eftermiddagen så är regnrisken ännu större. Däremot under kvällen så kommer solen att titta fram lite igen. Och några enstaka regnskurar kanske även in under natten. Det blev en 13 grader varmt i natt. Men som sagt 21 grader varmt under dagen. Ganska varmt. 4 meter per sekund vind. Nordostlig vridande mot ost. Och avtagande till 2 meter per sekund. Och sen ikväll så kommer det vrida om till nordlig vind 3 meter per sekund. Jag vet inte om det är någon som är ute och börjar segla redan. Det är väl kanske lite tidigt för det. God morgon i alla fall. Det här är Radio Nacka 99,9. Ansvarig utgivare, Radioföreningen Nacka. Klockan är 7:05. Thank you. imorgon så här dags ungefär så börjar det. Då kommer nämligen Venus att passera framför solen från oss sett. Ja, nu är Venus bara en liten prick jämfört med solen, så det är väl ingenting man märker direkt. Och naturligtvis ska man inte titta mot solen. Det är inte värt, eftersom man får skador för resten av livet på ögonen då. Men med någon sån här liten, man kan, jag vet inte om det finns några mörka glas eller någonting man kan ha, om man möjligen kan se det. 122 år sedan var det senast som Venus passerade framför solen från jorden sett. Så att det är ingen som har sett det som lever idag, vad jag vet. Det här är någonting som börjar imorgon klockan 7.19 och pågår till 13.22. Den 8 juni imorgon. Så att det kan vara intressant. Det är alltid intressant med sådana saker som förenar oss runt hela jorden på en gång. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och RadioLars.com. Och sen igår kväll så har det fungerat på internet igen. Vi hade lite problem här tidigare, men nu ligger vi ute på internet då. Den här sändningen, de senaste 6 sändningarna snurrar där. Jag har startat ett par andra internetkanaler. Jag har blivit så inspirerad här av att dra igång lite annat. Så jag startade en musikstation för ett par veckor sedan. En station kanske är ett hej, men en musikkanal. Som spelar bluegrass, blues, country, oldies, rhythm and blues and jazz. Real music for real people. På radiolars.com. Man kan gå och lyssna på den stationen om man vill. Radiolars.com. Och igår så drog jag igång någonting här också som spelar gamla SBC-shower. Det är såna galen popradio som har satt ihop några gamla band med gamla SBC-shower från 70-talet. Den äldsta var väl från 1976, tror jag. Jag vet inte exakt år på den, men jag gissar att det var 75, 76, men 77 som man gjorde en av showerna där. Och vad blir det nu då? Det blir alltså en 28 år gammal någonting sådär. Så det är några shower som ligger och snurrar där. Det kan vara kul för någon som är radiointresserad att höra hur radion letar. Var radion var let inte så på den tiden. Den var ju ganska tråkig och stel och trist. Då talar jag om popradion i första hand. Den var inte mycket att höra för. Det var så tråkigt. Jag hörde en gammal inspelning från de åren också, mitten av 70-talet, från Sveriges Radio, Sveriges Radio Göteborg. En i och för sig trevlig man som jag glömt namnet på där, men det var så tråkigt och musiken var så trist. Man kunde höra, det var liksom sådär statstjänsteman, inget fel på det, men det var liksom så extremt tråkigt. Och det var inte konstigt att Sveriges Radio tappade ungdomslyssnare då, som bara den och inte hade många. Att det var verkligen tristess. Man kände faktiskt tristess bara att höra både den som pratade och musiken. Musiken var också vald efter sån här riktigt tråkig musik. Det var någon form av, jag kan inte förklara riktigt vad det var. Uff, nej, jag vill inte ens tänka på det. Så att som kontrast då kan man höra den popradio i alla fall som jag började utveckla då i mitten av 70-talet, som jag började, kanske lite tidigare, men verkligen började utveckla i mitten av 70-talet där. Som liksom började streta åt andra hållet, en sökande efter liv och glädje och lite dramatik och sådär. Så det kan man höra om man går till radiolars.com, några gamla inspelningar. Och sen när den här närradion kom så fick jag chans att börja sända det här på riktigt då, tillsammans med mina kompisar, inte bara sitta hemma och spela i en liten studio så där. Vi gjorde väl några enstaka piratsändningar, men det var inte så mycket. Men därav kom namnet SBC, Saltsjöbaden Broadcasting Corporation. Det var min kompis Åke som hittade på det namnet i början på 70-talet. Och min första radioutsändning gjorde jag faktiskt i Saltsjöbaden. Jag kommer inte ihåg vad vägen heter, men det var en liten i närheten av Vårgärdsvägen, i en villa där. För det var en kompis som heter Christer Berg som hade byggt FM-sändare som man kunde sända på FM. För Erstaviken gick det väl över till Tyresö kanske, runt Solsidan. Där sände jag som radioskjockey för första gången. Lite hem, så hembyggd. Reglarna låg liksom löse där byggt. Jag hade hållit på hemma med att bygga mixrar och sånt där också. Jag byggde en liten FM-sändare. Sen också körde lite hemifrån dessutom. Men så började jag radiodiskjocka. Så för mig är det ganska kul att fortsätta och radiodiskjocka, man kan kalla för det. I samma hus där jag växte upp då. Köra, sända lite igen. Fast nu är det legalt. I alla fall formellt sett är det legalt. Däremot är det väl kanske icke politiskt korrekt alltid för det. Så det är illegalt i mera verklig mening. Men inte rent formellt så är det, okej. Okay. Men nu så går det ut över en godkänd FM-sändare av myndigheterna. Så att det var lite här jag började sända radio. När kan det här vara? Oj, jag måste tänka tillbaka. Alltså, det var tidigt 70-tal. Jag pryade på radio sedan 1969. Sedan. Jag vet inte när vi kom igång och började sända här. Kan det ha varit så tidigt som 70-71 kanske? 72, jag vet inte. Det måste ha varit de åren någon gång där. Nej, det var nog innan 72. 71 måste det ha varit. Så att det är väl en 34 år sedan ungefär. Nu 32 sådär. Men den äldsta inspelningen jag har hittat än så länge just nu. Jag vet, jag har några. Jo, jag har jinglar som är ungefär så gamla. Men det har jag faktiskt. Några av dem är faktiskt så gamla. Men riktiga program, det äldsta jag hittat som är för tillfället här, det är väl från kanske 75-76, någonting sådär. Så att det kan man höra om man vill. Om man är så intresserad av radio och dess nutidshistoria, kan man gå till radiolars.com. För det här är någonting som de etablerade naturligtvis. Undviker och skyr som pesten. Liksom de skyrde som pesten. Ronald Reagan, som avled här för några dagar sedan, ska begravas på fredag. Och Ronald Reagan är också någonting som är icke-politiskt korrekt och som är skytt och hatat av kulturetablissemanget, för att inte tala om det politiska etablissemanget i Sverige. Och som dagligen talar om för oss vad vi ska tycka. Alltså jag måste säga, jag är ingen extremist. Jag är ganska så här normalt politiskt och jag har följt med det hela mitt liv. Men jag måste säga, idag 2004, när det är vissa nyheter som förekommer i stora media, så litar jag inte på dem. Jag går ibland till extremistsidor på internet med folk vars politiska idéer eller så där inte håller med om, eller ideologi heller. Ibland är det faktiskt att lita mer på vad de skriver än vad stora media skriver. Det är ingen skoj, det är ingen sån här agitation. Det är faktiskt, det har gått så långt så att jag litar inte på vad som står i DN till exempel och från TT och såna här stora media. Utan ibland är det till såna små skumma, höll jag på att säga, internetsidor man får gå och faktiskt tro mer på vad som står där. Så långt har det gått i alla fall när det gäller min utveckling, och jag har följt journalistik hela mitt liv och känner väldigt många som arbetar med det och har själv arbetat med det i Sverige och arbetat med radio och tv i utlandet och så. Och mainstream media, som det heter på engelska, när det gäller vissa stories så litar jag faktiskt inte på vad de skriver, utan jag går till några riktiga extremister och tror faktiskt mer på vad de skriver ibland. Det är ganska intressant. Så det, säg bara det för er som lyssnar på svenska media enbart och de stora media, ni får inte en speciellt verklig bild av vad som händer, det eller stämmer i vissa fall. Ofta stämmer rena fakta, ibland gör de inte ens det måste jag säga, ibland är rena fakta också fel, men ofta stämmer fakta, men det är bara vissa fakta man plockar ut. Och eftersom jag talar om Ronald Reagan här, han är alltså en av dem som har betytt allra mest i världspolitiken i vår nutid. Han var en av de starkaste krafterna för att krossa förtryckarna i Sovjet, som sponsrade terror för en hel värld. Moskva drev inte bara krig runt om i världen, de sponsrade terror runt om i världen, vilket inte heller berättas så mycket i Sverige. Men sådana här som Rotarmé-fraktion, sådana här som Carlos, internationella terroristen, sådana här som Yasser Arafat, och att man pushade Nordkorea som gjorde, sprängde flygplan, och japanska röda armén, och IRA stöttade man, och Alltså listan är lång på terror och mördande runt om i världen som har stötts ifrån Moskva. Och Ronald Reagan kallade det för ondskans imperium. Och det var någonting alldeles speciellt, så hade man inte pratat tidigare om politiken. Ronald Reagan var en stor ideolog som kunde ge människor en tro på livet, en tro på sig själva och att de själva hade makt och kunde bygga sina egna liv. Jag vet inte var jag ska börja, jag kan inte göra honom rättvisa i det här lilla programmet, men det är intressant hur han har behandlats i svenska media. Ungefär som att han var dum eller inte var så genomtänkt. Och faktum är att han skrev många ideologiska böcker och texter och pamfletter, och hans brev och hans tal. Det finns väldigt mycket av ideologi och tanke och en medveten linje där. Men alltså det stora budskapet hos Ronald Reagan var ju att det är folket som ska ha makten och att det är varje människa själv som ska ha möjlighet att bygga sitt eget liv. Och det är ju självklart att det är ett hot mot alla småpåvar, alla diktatorer och alla som själva vill behålla makt. Därför de vill ju, många som vill sitta och känna sig att de är lite en elit och lite över folket och bestämma vad folket ska tycka naturligtvis. De gillar inte såna typer. Och hela USA är byggt på den här idén att det är folkets republik, att alla har rätt och möjlighet att bygga sina egna liv. Och vanliga undersåtar, vanliga nobodies från hela världen kommer till USA och har där chans att få en röst i dubbel bemärkelse. De kan rösta för det första, vilket de inte alltid kan hemma, men de får också en röst i samhället och de har chans att bygga sitt eget liv och dessutom är möjligt att ekonomiskt komma på bättre fötter än hemma. Och det är förklart att de som sitter i eliten runt om i de världen de kommer ifrån, de tycker inte om att sina undersåtar åker iväg och blir stora någon annanstans. Så att anledningen till att det finns ett sånt USA-hat är ju de småpåvar eller rena diktatorer runt om i världen, den elit, vare sig kulturelit eller politisk elit, som vill hålla sin makt. Det är de som bestämmer över media i många länder utom USA, och det är därför de jag har lyckats trumma upp en sån bild i media runt om i världen, anti-Ronald Reagan till exempel, eller anti-USA, nu anti-Bush. För George Bush fortsätter lite den här linjen som Ronald Reagan gjorde. Bush har inte samma förmåga att tala som Ronald Reagan hade, men han har samma ärlighet. Det var det som var så intressant med Ronald Reagan, att han var väldigt non-assuming. Han försökte inte vara tuff eller balles eller sätta sig över liksom själv som person. Däremot så var han hård mot de hårda, som Drago skulle ha sagt. Han var alltså, han gick emot ondskans imperium, han gick emot diktatorer istället för att försöka smila mot dem. Annars har ju politiker en annan stil ofta, att de försöker smila med de hårda och de sätter sig över folkets yttringar. Så att jag kan inte göra någon rättvisa här för er som inte känner till så mycket om Ronald Reagan, för han har inte sagt så mycket. Nu så här långt efter, när de som är emot honom, det är svårt för dem att kritisera honom nu. Nu försöker man säga att det goda med Reagan var att han var charmig. Liksom det som är punkten. Ja, han var i alla fall charmig. Ja, att han var charmig, det var liksom bara förnamnet. Ja, men det var faktiskt inte det viktiga han gjorde. Han hade en tung ideologisk bas som han kunde beskriva både i ord och i skrift. Och jag läser här på DN, så står en rubrik: nu hyllas Ronald Reagan som hjälte. Det stämmer inte alls. Efter sin död hyllas för USA-presidenten Ronald Reagan både som konservativ hjälte och som ledare. Det var många som såg det redan då, varav jag var en. Men Ronald Reagan har varit symbolen för en folkrepublik i verklig bemärkelse, för människans egen kraft. Och det är klart att det hatas av sådana som vill sitta som överkuckus. Jag hörde igår också på P1 en chefredaktör för DN som jag nu glömt namnet på. Det kanske lika bra, men han tyckte inte om det här programmet Ring P1. Jag tycker inte heller om det själv, det låter lite gnälligt. Men där har folket en chans att ringa in och vara med i radio. Och det är klart att det ogillas av kultureliten som själva vill sitta och tycka. Så han sitter alltså på DN, betald proffstyckare och skriver ledare. Det är hans jobb att sitta och skriva vad han tycker. Och han tycker inte om att folk kan ringa in till P1 och säga vad de tycker. Det är ganska tydligt. Det var ett program igår, en repris av något sånt här kulturprogram som gick i P1 strax före 4:45 i Ekot. Och det är så det ligger till. Och det var lite det när vi startade de här sändningarna jag höll på med. När vi startade med närradion så blev det naturligtvis hatat av kultureliten. Och Olof Palme skrev sådana brev att det här var så hemskt, det borde stoppas. Och det försökte ju Socialdemokraterna göra också naturligtvis, eftersom det var folkets röst som de inte ville skulle komma fram. Vi hade inte mycket stöd av några politiker egentligen, inte ens av Folkpartiet som hade dragit igång det. De hade väl mest gjort det för frikyrkorna. Det var inget fel att frikyrkorna skulle få en radio, tycker jag. Men det verkar som att mest det de ville, kanske mer än att det skulle bli någon äkta folklig radio. Så det här pågår länge. Och eftersom eliten har media så har ju de tolkningsföreträde och bestämmer. Så jag säger bara till er, om ni för det som bara följer svenska media, ni får inte den verkliga sanningen. Det är mycket ni missar, ni inte får reda på, och saker är vinklade och ibland är faktiskt rena lögner också. Och det här pågår dagligen, och det är detaljer dagligen. Jag träffar intelligenta människor som är smarta, intelligenta, men de följer bara svenska media och de får en felaktig bild. Det blir ganska vridet. Och det här är ingenting, det finns ett uttryck, var det Jonathan Swift? Att det går inte med logiska resonemang resonera en man ur saker som man känslomässigt har lärt sig. Den största delen av indoktrineringen i Sverige är känslomässig. Att man målar upp en otrevlig bild, någonting som är otrevligt, osmakligt och som inte känner, som är otrevligt. Och så kopplar man USA eller Bush eller Ronald Reagan eller något till det. Så är det, så att därför har de flesta i Sverige här, de kan inte formulera någon ideologi de inte tycker om eller emot. Och när det gäller politik så är det så att de ser bara vissa sidor av politiken, så att de kan inte formulera där heller, utan det, i första hand är det en känsla folk har att de tycker väldigt illa om, till exempel en Ronald Reagan eller en George Bush eller ett USA och sådär. En sån här känsla som de inte riktigt vet var den kommer ifrån. Men det vet jag var den kommer ifrån. Det är inte så konstigt, om man bara tänker efter lite och kollar media, så är det dagligen otrevliga bilder målas upp och så kopplas då hatobjekt till, så att säga. Och det sker dagligen. Och det här är någonting som har pågått under så många år och pågår så dagligen hela tiden. Så att det är ingenting som man kan ändra snabbt och inte med logik. Och för den som inte känner till det, hör det nu, så du tänker, vad är det? Va? Det låter bara konstigt. Vad är det för skit? Liksom, det låter bara helt, va? Stämmer inte. Och det är alltså så det fungerar helt enkelt. Därför är ingen större möjlighet för mig att sitta och ändra på det här med några liksom logiska resonemang i den här radion. Jag kanske kan stå ett frö som någon som verkligen är intresserad kan börja tänka på och börja se andra saker med den om några år. Därför att ett sånt här program får förekomma i den här radion, men jag startade då tillsammans med andra en radiostation som spelar musik som blev väldigt populär hos ungdomarna, för det var glädje, det var musik, folk kunde ringa in, vara med, det var direktsändning, man kände det var spontanitet och folk fick vara med och det var glad musik och sådär. Så att det fick känslomässigt ett enormt genklang hos ungdomarna. Vi fick 5000 medlemmar på den här radiostationen och ungdomsförbundet hade några hundra var då i Stockholm. Så att, men, och i den här alltså glada popradion då, så hade jag med lite politik, därför att vi blev ju hotade av att bli förbjudna på tidigt stadium, men ännu mer när jag började ta in lite politik. Och det var liksom bara små bitar här och där. Vi drev med kultureliten och vi drev med politiska etablissemanget och sånt där. Och det fanns även rent logiskt resonemang. Jag pratade saker för fri radio då, som en viktig sak då, mot monopol på yttrandefrihet i etern och sådär. Så det är självklart att vår station blev förbjuden och nedlagd. Och jag var väl inte jag hade inte förstått riktigt hur elakt eller hur jävligt de kunde gå till för att bete sig. Jag trodde det här kommer inte förbjuda, tänkte jag. Så går det inte till. Men det gjorde de, och dessutom på ett ganska fult sätt, så att vi inte visste om att vi skulle bli förbjudna innan vi blev förbjudna. Så de sa att tillstånden skulle förnyas och så lät de vårt gamla gå ut innan vi fick veta om vi skulle få fortsätta så där. Så hade jag varit lite smartare så hade jag nog insett det på tidigare stadium, men det kanske jag inte hade vågat sända heller. Så att på den tiden ville inte jag bråka heller när vår station blev förbjuden. Faktum var att från Radio Stockholm ringde man och ville ha en intervju. Det var mycket vaken journalist där som vågade göra det. Men den sa nej, jag orkar inte. Och en gång när Expressen ville skriva någonting så... För jag orkade liksom inte och ville liksom inte ha någon sån här politisk bråk eller någonting. Jag ville bara vara radiodiskjockey. Så att... Och nu efteråt vet jag inte om det var bra eller dåligt att liksom... bli dödad och inte säga så mycket. Det är klart att... Det var inte så många som visste om det, hur det gick till. Men å andra sidan så hade det väl kunnat gå riktigt illa för mig, kanske. Värre än vad det gick. Så man vet inte riktigt. Och det är bara konstaterat, som Ulf Nilsson har skrivit någonting om, att i Sverige socialiserade man folket. I andra länder så socialiserade man produktionsmedlen, som Karl Marx sa. Ulf Nilsson är en svensk journalist som har förmåga att skriva så att vanligt folk förstår, och han har förmåga att skriva så att politiskt riktigt intresserade och insatta om världspolitiken tycker det är intressant att läsa. Han kunde kombinera de sakerna, vilket är helt fantastiskt. Han var en av de största namnen inom journalistik och författarskap i Sverige. Han ville skriva en bok om Sverige, om politiken, på riktigt intressant, seriös bok om Sveriges politik och utveckling under lång tid. Och det var inget bokförlag som vågade ge ut boken. Det här är väl en 10 år sedan nu det hände. Ett sånt stort namn med en bok som dels har en stor chans att bli en kommersiell framgång, för han skriver som vanligt folk kan förstå. Han är ett namn som folk känner igen. Han skriver så att de som är riktigt intresserade av politik kan tycka intressant. Han kan inte lyckas ge ut en bok om Sveriges politiska historia. Och de bok som har en lite annorlunda vinkling som kunde vara intressant. Bokförlagen vågade inte ge ut boken, för de vågade inte stöta sig med etablerade. En del sa rent ut, och en del kom med undanflykter. Det säger en hel del om yttrandefriheten i Sverige. Det var då när internet hade börjat komma, så han hade då chans att istället göra något helt annat, att ge ut hela boken, lägga ut den på internet, så att det inte gick att sälja. Det blev inga pengar för den, men han gav ut den på internet. Sverige sluten anstalt heter boken. Om ni har Google kan ni söka den. Ulf Nilsson kan man också söka på. Jag får mig att det är ett S i Nilsson när man visar det. Sverige sluten anstalt. Den bör man läsa. Den läste jag väl för en 10 år sedan eller när det var den kom. På, jag satt och läste på min dator och jag bodde i Amerika. Den kan jag verkligen rekommendera för den som vill förstå Sverige. Och skrivit av man som skriver... Han skriver så att det är lätt att förstå, lätt att läsa. Han är... Han har ju den folkliga stilen. Han skriver för Expressen i många år. Det är en väldigt intressant bok. Den kan jag verkligen rekommendera. Ulf Nilsson, Sveriges sluten anstalt, finns på internet. Den har, nu har man tydligen lyckats ge ut. Man har fått trycka den i Amerika. Och så den går att få tag i som tryckt bok. Lite mer egentligen enklare att läsa. Också. Frågan är om det finns på svenska bibliotek. Den är ju inte utgiven i Sverige vad jag vet. Alltså den borde ju självklart finnas på svenska bibliotek. Det är en sån bok. Men ja, jag hoppas att den finns. Men jag tvekar nog, jag vet inte riktigt. Det var lite samma sak med Radio Nord. Radio Nord var ju en enorm händelse i Sverige. Och efter Radio Nord så skrevs det en bok. Jag tror den hette Vi kommer tillbaka, men det gjorde de aldrig riktigt. Och den fanns faktiskt på bibliotek, men den försvann liksom ganska fort. Jag vet en nordkännare som säger att det var extremt svårt att hitta den där boken. De har sett att den bara försvann liksom. De sa att den var utlånad och kom aldrig tillbaka och sådär. Så att det var svårt att hitta på stadsbiblioteket och på även alla på bibliotek runt om i Sverige. Var det en tillfällighet? Ja, det var säkert en tillfällighet. Jag vet inte hur alla såna mekanismer fungerar. Det är ganska intressant. En del är ju partiaktivister som från de stora etablerade som ställer till såna saker. Det var en annan man jag känner till som fick av Moderaterna uppgift att skriva en bok i lite mer ny... Jag vet inte vad hans uppdrag var, men han var en libertarian, vilket är, man kan säga, lite mer extrem marknadsliberal. Ibland säger jag tokliberal, men i alla fall nyliberalismen är lite mer utsträckt, lite, har gått lite längre. Men bortsett från det, han skrev en bok, tyvärr har jag glömt hans namn nu, han skrev en bok på uppdrag av Moderaterna i Uppsala någonstans. Och det var en bok som var för ungdomar, som var väldigt lättläst. Man förstod lätt grunderna för liberalism och grunderna även för marknadsfrihet och mot statlig styrning. Hela de här grunderna för det. Och lite om hur USA fungerade och varför det är en förebild. Och den gav aldrig Moderaterna ut sen. Moderaterna i Uppsala, de bara liksom, när de fick se boken så verkade det som de där, det bara liksom mörkades. De hade redan tryckt upp en massa böcker då, som bara låg i stora högar och aldrig dras ut. Jag vet inte hur såna mekanismer fungerar. Jag bara förmodar att det är en följd av den enorma cementeringen i media och även borgerliga politiker blir då följer med liksom i den vågen. Man orkar väl inte stå emot, jag förstår det. Så det här med att vi har ett borgerligt block och ett socialistiskt block i Sverige, inte, skillnaden är inte så jättestor egentligen, tyvärr. Och annars sen så har vi ett väldigt fredligt land och haft, och folk blir inte utdragna mitt i natten, ja, inte av svenska poliser i alla fall, och är vägdragna till avrättning eller förhör eller så. Däremot har en del utländska säkerhetstjänster fått husera i Sverige och sköta det smutsjobbet. Då kan man ju fråga sig om det var med svenska regeringens goda minne eller inte. Det där väl ska jag låta vara osagt, men man kan ju undra ibland om de inte tyckte det var skönt att en del oppositionella i Sverige mördades av utländsk säkerhetstjänst. Men det vet jag inte. Det är bara en elak tanke. Man kan ju undra. Men på hela taget så har vi ett väldigt fredligt land i alla fall. Och det är ju det här samförståndsandan och samförståndsandan som är andra sidan av myntet, vilket är någonting positivt. Och det är inte så att folk släpper sig iväg till tortyr och så av svenska myndigheter, utan det är bara så att det utdelas yrkesförbud helt enkelt. Så att berufsverbot, som det hette i Tyskland, fast det här var en officiell institution, i Sverige så sker det väl lite mer informellt, att verkar man inte synas, eller hur det nu var devisen gick. Så det är väl så det går till helt enkelt. Och man får se det positiva i det hela. Men som sagt, allt detta för att Ronald Reagan, jag växte upp i Sverige, tycker väldigt mycket om Sverige, men jag såg myglande, avundsjuka, elakhet och maktfullkomlighet från de styrande. Och Ronald Reagan gav hopp. Hopp om att det finns en annan väg. Hopp om att människor själva har kraften. Att jag själv hade kraften att göra saker. Hopp om att ett helt samhälle kan vara sånt. När man tillåter människor att utvecklas, tillåter kultur att utvecklas, tillåter företag att utvecklas. Och varför religion också är viktig för ett sånt samhälle. Frihet och under ansvar, som Gösta Bohman sa. Så Ronald Reagan betyder väldigt mycket för väldigt många, för att ge hopp och framtidstro för västerlandet, vilket har den bästa politiska ideologi och system som världen någonsin har sett. Och det är självklart att det motarbetades då av diktatorer, av kulturelit och politisk elit i Europa naturligtvis, som hatar ju sånt. De vill ju sitta kvar på sin egen makt. De vill inte att såna här idéer ska komma fram, att folk ska vara självständiga. Men Ronald Reagan kunde också uttala tydligt ondskans imperium om Sovjetunionen, vilket är en av de absolut värsta förtryckarjuntor världen någonsin har sett. Hörde ni de orden i svenska media? Nej. Och vad berodde det på? Antingen berodde det på att det fanns KGB-folk här och även nu från DDR och så vidare som var planterade och som styrde en del av svenska media. Men det kan också bero på att många elitister, en Olof Lagerkrantz till exempel på DN, en Jan Myrdal, många sådana ville sitta över folket och över andra. Och de hyllade då till exempel Kina av alla länder. där folket befann sig långt ner och det fanns en elit där uppe. Och de berättade till exempel aldrig om mördandet och förtrycket i Kina eller i Sovjet speciellt mycket alls. Däremot försökte man göra ner USA hela tiden. Så att logiken är helt enkelt, de vill sitta över folket och vill befinna sig på höga positioner och kunna trycka ner. Och jag vet inte hur medvetet det här är. Men jag tror det finns en oro som den här chefredaktören för Dagens Nyheter, Dagen, idag 2004 uttryckte igår i P1. Att han inte tyckte om Ring P1, att folk kan ringa in och säga sin mening. Det tyckte han inte alls om. Det var liksom otrevligt. Uff, vad hemskt det. Han sa det inte exakt så, men ganska mycket åt det hållet. Ja. Så mönstret går igen. Och närradion är någonting väldigt osvenskt som lyckades komma upp som en asfaltsblomma. Men därför förbjöd de myndigheterna de som gjorde mest verkan. Så att så länge man inte har så många lyssnare och inte märker så mycket så kan man få fortsätta och sända. Så ligger det till i Sverige och i alla fall glad att vi har fred och inte så mycket skjutande på gatorna. Även om en del så kallade aktivister försöker få igång det också. Det här är Radio Nacka 99,9. För att se det här i ett längre perspektiv så ska vi gå tillbaka i boken Stockholms historia och se lite hur saker och ting har varit tidigare i Stockholm. Samma sak kanske, jag vet inte. Måndagen den 7 juni 2004 klockan är 7.40. Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Just in på dagens nyheter, det vill säga måndagen den 7 juni. Och faktum är att ledaren är riktigt positiv. Jag är förvånad, jag måste ta tillbaka vad jag sa om DNs ledarredaktion. Det är väl inte alltid så. Jag måste ha blivit något misstag, för jag har kommit in en ledare här som har som rubrik Reagan trodde på idéer. Och jag skulle gärna läsa upp ledaren, men det kan man inte göra. Så att faktum är att den 6 juni så har faktiskt DN en ledare som är riktigt balanserad, för jag är ju förvånad. Så att det är någon politisk kamp där, det kommer väl hittas något lik ute på gatan då imorgon. De misstag som har skett, de kanske lyckas publicera något brev de har fått in av misstag. Eller någon sån avskräckande exempel från journalisthögskolan eller någonting, jag vet inte. Vad som har hänt? Arbetsstaden. Se där! Namnet på nästa kapitel i Lars Eriksson, Stockholms historia under 750 år. Vi har ju pratat om Stockholm, hur kommunikationerna har utvecklats. Man har färdats på vattnet, vilket inte var ett stopp, utan det var liksom öppenhet då, att det fanns vatten. och man byggde tunnelbanan har vi pratat om. Och det sades då att ni får inte nöjesåka så mycket i tunnelbanan, sades det när det var ny. För det var sån trängsel där, alla ville nöjesåka i nya tunnelbanan. Och nu ska vi gå tillbaka till lite mer av det här med arbete som vi har pratat om förut. Läs glasögonen på. Djupt andetag. Boken är uppsatt framför ögat. Det första Stockholm var boplatsen för köpmän och fiskare. Här sålde och köpte man varor. En del köpmän bosatte sig på Stadsholmen. Andra kom på kortare besök bara för affärernas skull. Inte så få av de familjeägda handelshusen i de nordtyska hansestäderna sände från 1600-talet någon familjemedlem att bo i Stockholm som företagets ständige representant. Så fort en fast förbindelse var etablerad med såväl slottet som stadens invånare började olika yrkesutövare att dyka upp. Tack vare en bevarad skattelängd, skotteboken, från år 1460 så vet vi vilka yrkeskategorier som fanns i det senmedeltida Stockholm. På Stadsholmen bodde då 43 timmermän, 40 fiskare, 25 skomakare och 24 stycken skräddare. Något färre var murmästarna, 17 stycken, smederna, 13, guldsmederna och köttmånglarna, 11 vardera, medan antalet skinnare var 8. Ett stort antal olika yrken hade mellan 5 och 8 utövare. Bältare, verkmästare, skeppare, laxkarar, bagare, kopparslagare, tunnbindare, slaktare, klensmeder, knivsmeder, mjölnare, säckdragare och skeppsmän. Gemensamt för alla dessa hantverkare var att de alla skulle vara anslutna till ett hantverksämbete eller skrå. Detta efter att ha arbetat som lärpojkar och gesäller och sedan fått sitt mästarprov godkänt. Det var de övriga mästarna och stadens styrande borgmästare och rådmän som bestämde hur många mästare det skulle finnas i varje ämbete. Och dessutom bestämde de gamla mästarna vem som skulle godkännas som ny mästare. Varje ny hantverkare och köpman som ville bosätta sig och arbeta i Stockholm måste först vinna burskap, det vill säga accepteras som borgare med sådans plikter och skyldigheter. Allt detta för att kunna börja arbeta legalt. År 1460 var runt 15% av hantverkarna kvinnor. Och flera av dem var änkor som hade tagit över mannens verkstad och styrde över de anställda gesällerna och lärpojkarna. I flera av hantverksarbetena fanns en regel som tillät kvinnor att överta mannens verkstad under ett år. Ett exempel på detta är en kvinna som i år 1464 års skattelängd betecknas som hustru Birgitta Bägarmakerska. I längderna för 1460 till 62 omtalas en Jöns Bägarmakare. Och 1463 möter vi för första gången Jöns Bägarmästares hustru. Från år 1465 har även änkan Birgitta och hennes verkstad försvunnit i historiens mörker. Åtminstone i döden var kvinnan jämlik mannen. Eller som det heter i guldsmedens skrå från 1501, 23 och 24 artikeln. Dör en guldsmed eller hans hustru, är varje ämbetsbroder skyldig att följa dem till graven, vilket är i överensstämmelse med ämbetets stadgar. Den som därutinnan försummar, oaktat han fått bud eller vet om det, böter till ämbetet 2 marker. 2 marker vax utan förskoning. Och dör änkan efter en ämbetsbroder ska henne vederfaras all den rätt som tillkom hennes make själv. Den som ej gör detta böter som sagt där om broder, och när sådana fall inträffa, då är åldermännen pliktiga att beordra yngsta brodern, som senast inkommit i ämbetet, att tillsäga bröderna och systrarna när liket ska bäras upp eller jordas. Slutcitat ur guldsmedernas skrås instruktioner. Det finns exempel på kvinnor som på annat sätt blev självständiga hantverkare under senmedeltiden. År 1460 möter vi 13 kvinnor som arbetar helt i egen regi. 4 bryggerskor, 1 skrädderska, 1 syltekona, 1 säckpiperska, 2 sömmerskor, 3 väverskor och 1 åderlåterska. Talande nog är det främst med matlagning och inom klädbranschen samt med försäljning av medicin som kvinnorna arbetade. Dessutom fanns det 165 andra skattebetalande kvinnor i Stockholm det året. Det senmedeltida Stockholm var borgarnas stad, köpmännens och hantverkarnas också. Men det fanns gott om icke-borgerliga stadsbor, adelsfamiljer, kronans civila och militära personal, sjömän och fiskare, daglönare och tjänstefolk. Tillsammans utgjorde dessa grupper redan från början majoriteten av stadsborna. Men det var borgarna som utgjorde kärnan av stadens befolkning, och det var bara de som hade inflytande över borgmästare och rådsbeslut. I gengäld var också bara borgarna som var förpliktiga att betala skatt till staden. Borgarstaden bestod ännu under 1500- och 1600-talen, även om uppluckringen började redan då. Under 1700-talet och 1800-talets första hälft blev situationen allt mer ohållbar. Med en stor majoritet av befolkningen, såväl bland de fattigare som bland de rikare skikten, ståendes utanför det borgerliga samhället. Här befann sig arbetsfolk på Barnängens textilfabriker, eller icke-borgerliga storköpmän och industriägare vid Skeppsbron i samma sits som meniga soldater och kökspigor på slottet. Först med skråtvångets upphävande år 1846, då arbetsmarknaden gjordes fri, och den politiska kommunalreformen 1862, gick det borgerliga Stockholm i dess äldre bemärkelse i graven. Men långt dessförinnan hade en stor majoritet av stockholmarna arbetat inom icke-borgerliga yrken. Under senmedeltiden var slottet Stockholms i särklass största arbetsplats. Men redan vid mitten av 1500-talet växte kronans örlogsvarv och verkstäder på Skeppsgården fram som en stor arbetsplats på Nedre Norrmalm. Stockholms Skeppsgård blev snabbt landets största varv, större än Skeppsgårdarna i Älvsborg, en av Göteborgs föregångare, och större än i Kalmar, Åbo och Viborg. Det var först i med flyttningen av varv och örlogsbas till det 1680 grundade Karlskrona som Stockholm förlorade denna stora arbetsplats. Till en början drevs verksamheten av kronan, men i början av 1620-talet utarrenderades Skeppsgården, precis som en annan statlig verksamhet, till privata näringsidkare. Efter ett decennium avbröts de misslyckade arrendeförsöken. Men under 1620-talet var det storföretagaren och vapenspecialisten Antonius Monier och skeppsbyggmästaren Henrik Hybertsson som arrenderade Skeppsgården, där bland annat regalskeppet Vasa byggdes och sjösattes 1628. Intill ett myller av verkstäder på Skeppsholmen växte de nya fartygen fram på stapelbäddarna längs Nybrovikens västra strand. Allt medan så många som 400 personer arbetade med att få de nya bidragen till den unga stormaktens flotta färdiga. Under 1600-talet kom en rad nya inslag i Stockholms arbetsliv, bland annat i form av flera tobaksodlingar på malmarna. Bland de större industrierna förekom flera glasbruk. År 1641 fick köpmannen Melchior Jung privilegium att inrätta ett glasbruk. Följande år byggde hans hytta på Munkelägret, men efter en eldsvåda 1652 flyttade verksamheten över till Södermalm, där den pågick till Jungs död 1678. Än idag påminner gatunamnen Stora och Lilla Glasbruksgatan om denna 1600-tals industri. År 1676 grundades ett nytt glasbruk, Nya Glasbruket eller Glaskompaniet, i Klara. Verksamheten flyttade 1688 till Kungsholmen och fick senare namnet Kungsholms glasbruk. På Melchior Jungs glasbruk möter vi en av de första arbetskonflikter vi känner från Stockholms historia. På glasbruket, som försörjer runt 30 familjer, utfördes arbetet på beting. En osäkerhet som gjorde att många anställda tvingades söka sig andra arbeten för att klara sin försörjning. Detta innebar i sin tur att glasbrukets ledning inte alltid kunde veta säkert när de anställda skulle inställa sig. Eftersom det var dyrt att starta om ugnen så blev motsättningen mellan Melchior Jung och hans anställda snabbt så djup att Jung sökte stöd av kommerskollegiet. Som djupast blev konflikten mellan bruket och glasmästaren Hans Frisal år 1684. Bruksledningen avskedade Frisal och han begärde då lön för 169 veckor och dessutom betalt för ved- och hyreskostnader. Den norra kämnersrätten ogillade båda parternas anspråk. Hans Frisal beskrev i ett av sina inlägg hur han såg på saken. Citat. Det synes mig sällsamt vara att herr Melchior Jung mig vill tvinga alla mina dagar så som en köpt träl bliva hos sig. Där jag likväl aldrig kan till någon bättre information och lärdom bliva befordrat. Varmed jag i längden ett stycke bröd kunna förvärva, utan måste så som mesteparten av de andra gesällerna gå naken och ligga på rökskullen eller ute i askgraven i glashyttan, som jag medest all den tiden jag där varit gjort haver, och måste sent om sidor gå och bettla mitt bröd, skrev alltså Hans Frisal 1684. Här får vi dels en skildring av de vanliga glasbruksarbetarnas förhållanden, men också en inblick i en stolt hantverksmästares rädsla för att proletariseras och förlora sin ställning. Under 1700-talet växte Stockholms betydelse som handelsstad, och på olika sätt gynnade kronan den svenska rederinäringen. En stor del av de stora ostindienfararna byggdes på Stockholmsvarven. Många handelsfartyg fick ankra upp på Strömmen när Skeppsbron inte längre hade plats för alla fartyg som angjorde Stockholm. Därför började man under 1700-talet att bygga ut hamnen i Stadsgården på Södermalm. Industrin expanderade i form av så kallade manufakturerna som på olika sätt stimulerades av myndigheterna. År 1760 nåddes en kulmen med 463 manufakturer eller företag som totalt sysselsatte nästan 10 000 arbetare. Och det motsvarade 13,5% av Stockholms befolkning. Räknat i antalet verksamma var Stockholm redan nu i långt högre grad en industristad än en borgerlig köp- och hantverksstad. Den stockholmska industrin stod för en lika stor produktion som resten av den svenska industrin tillsammans. Där stänger vi boken för idag. Stockholms historia under 150 år av Lars Eriksson. Ja, det är intressant att se vad mycket som går igen. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Man kan höra oss på internet och på FM-bandet i Stockholm. Jag heter Lasse Lundberg och finns här varje vardag mellan 7 och 8, sänder direkt. Måndagen den 7 juni 2004 idag ansåg utgivare Radioföreningen Nacka. Och klockan är nu bara någon halv minut i åtta, så det är dags att säga tack och adjö. Och en liten varning, det kommer att bli regnskurar och lite molnigt under dagen, trots att just nu har vi en underbar sol som skiner här över Nacka. Så jag säger bara tack och god morgon. Ha en trevlig dag. Ta med galoscherna. Det blir lite regn, men det blir varmt. 21 grader under dagen. Ha det så bra. Hej då.